Hur påverkas kroppen efter en graviditet? Och hur hittar man tillbaka till träning på ett tryggt och hållbart sätt? I det här avsnittet gästas vi av Nina Fred, massör, lärare på massörsutbildningen vid Folkhälsan Norrvalla och aktivt tävlande inom styrkelyft. Vi pratar om rektusdiastas, alltså när magmusklerna delar sig, och hur man med rätt kunskap, tålamod och träning kan hitta tillbaka till en stark bål.
Välkommen till Allt mellan träning och hälsa, podcasten om ett aktivt och hälsosamt liv. Den här podden från Folkhälsan Utbildning ger dig tips och inspiration för en hållbar livsstil, oavsett om du är nybörjare eller erfaren. Så häng med när vi utforskar allt mellan träning och hälsa.
Okej, nu har vi avsnitt 20, så det blir ett litet jubileumsavsnitt. Tyvärr utan Kapten Folkhälsa Viitala, som igen har fullt upp på Solvalla. Han har en massa lägerverksamhet där och är fullt ös där. Och avsnittet heter MMM, inte MMA, men MMM. Det vill säga magmuskler, massage och marklyft med Nina Fred.
Hej, roligt att vara här.
Hur är läget?
Det är riktigt bra. Jag är ganska taggad på att få vara med här på podcast. Jag är en sån här stor konsumerare av poddar, så jätteroligt att få vara med på en för en gångs skull.
Okej, vad lyssnar du på för poddar då?
Jag borde väl kanske ljuga och säga att det är träningspoddar, men jag lyssnar ju faktiskt på true crime-poddar som mest.
Okej.
Så det är mycket mord och sånt här annat morbid, men ja. Jag lyssnar på det till och med då jag tränar, att jag har inte på musik i öronen då jag tränar, utan jag har de här true crime-poddarna på när jag tränar.
Okej, vad coolt det. True crime.
Yes.
Ja. Vad behandlar de där då, alltså, förutom mord?
Ja, no, det är mycket mord och olika sån här förstås kriminella saker och sånt. Att jag brukar lyssna ganska mycket på såna amerikanska versioner. Och sen lyssnar jag på en finsk podd som oftast handlar om människor som har försvunnit. Så det är ganska intressant.
Okej, just det, ja. Ja, intressant. Jag kan hända att jag roddar lite idag, därför jag har haft en intressant natt idag.
Jaha. Vad har du gjort? Vill jag veta?
Igår så höll vi på att bygga en massa hinder inför Valhalla. Så byggde en extremt stor monsterrigg tillsammans med Oser Vasa. Det var här och måla. Så det tog lite längre tid än vad vi har tänkt oss. Så jag kom hem med 9:30-tiden. Så man var liksom upp i varv och så händerna. Jag brukar ju försöka sträva till att 10:00 så ska jag gå och sova.
Ja.
Men klockan var 11 före jag fick ögonen fast. Jag fick nog lite sov i där då. Men så klockan, jag hade stoppat den här diskmaskinen på timer att så att den är färdig sen på morgonen.
Ja.
Men jag hade glömt att stoppa vattnet då. Och så där är 2 tider började diskmaskinen skrik där då. Så vaknade jag till här då, så måste man stoppa. Lappa vattnet dit.
Ja, precis.
Och efter det är vitsig. Då började jag fundera på de riggarna som jag byggde och började snurra massa crap i huvudet. Hur man som ska bygga, eller gör innehållet till de här riggarna.
Ja, precis. Ja.
Jag kunde sova efter henne med.
Ja.
Plus att jag visste att 5 så måste jag förvera min dotter till stafettkarnevals till Hagaskolan då, därför att de skulle starta med buss där. Så, då låg man och funderade på riggar och hinder och livets väsentligheter hela natten. Och 4 steg jag upp och gick runt i huset och väckte upp alla andra. Så ja. Det var som var intressant att 5, alla var vakna i vår familj.
Ja.
Till och med vår äldsta dotter Frida som går i högstadiet. Så 5 så, ja, det är väldigt märkligt.
Ja, men ibland händer det. Vi har haft... Vi var i tisdags och onsdags var vi med våra massörstuderande till Umeå på studieresa. Så vi hade ganska sena kvällar förstås där också. Sen har jag också i morse väckt upp en dotter som skulle få till stafettkarnevalen. Så vi är lite kanske på samma nivå ändå
ja,
här.
Ja. Det kan bli vad heter det, bra innehåll
idag. Ja, vi får se 2 morgontrötta människor eller trötta människor som vi ser. Men ja. Det blir nog bra.
Ja. Nej, vi får håll på positiv bra nivå ja. Det händer. Det blir mycket rådd idag.
Ja, det kan hända. Du får editera mycket idag.
Ja. Det blir oftast bra om man råddar.
Ja, så är det.
Det blir inte så seriöst.
Nej, så är det. Så är det.
Ja. Aj, ni har varit på det här massörsresa.
Ja, vi har våra studerande både från den här deltidsgruppen vi har haft och heltidsgruppen och deltidsgruppen så blir ju färdiga massörer nu. Nästa vecka får de papprarna så vi var till Umeå på studieresa. Så där har vi haft en gemensam middag och sen var vi också och hälsade på där en sån här träningsanläggning IKSO. Och där fick vi se lite hur de jobbar som fysioterapeuter och massörer där. Så det var en jättetrevlig avslutning på studierna för de studerande.
Ni var över natten där då?
Vi var över natten där, ja.
Ja. Jag har ju själv varit med på en sån här resa eftersom jag har studerat i massör.
Ja.
Jag kan säga, jag var väldigt trött när jag kom hem därifrån. Av någon konstig anledning.
Ja, jag har ju fått höra förstås lite inside-saker så jag vet. Vi var faktiskt förståndiga, jag och det här David, den andra läraren där. Så jag tror vi får så faktiskt. Eller vi avlägsna oss där kanske 10:30 tiden. Men,
okay.
Men jag är precis som du, jag ska vara i sängen.
Ja.
Senast 10, så det är ju redan ganska sent för ändå. Och då var det ju svensk tid, så
det,
då
ja.
Var vi ju ändå en timme efter Finland där. Så.
Men kanske studerande var lite senare i säng då?
Ja, det var vissa som hade varit och tränat på hotellgymmet 1 på natten där. Så det.
Ja, okej. Okay.
Sen ja. Låter vi vara osagt sen att om vilka drycker de har druckit för det där. Men ja, roligt hade vi så.
Jag kan ju säga som så att just när man har gått själv den här utbildningen, att det är en ganska hård prestation på 9 månader, eller hur många månader?
Ja, det blir ungefär 9 månader, ja.
Att det är nog som fullt ös med teori och praktik och allting, att man är nog ganska som slut, men känns ju nog som extremt skönt när man slipper på de här resorna, och man vet ju att snart får man pappren, och det var nog en jättebra tid, det är vitsigt, ja. Rekommendera starkt.
Ja, det är nog många som säger det är ju en tuff utbildning, det är det absolut, och mycket info ska in på en väldigt, väldigt kort tid, men det känns ju bra sen då man har genomfört den här utbildningen och man har klarat av det, så att absolut, tufft är det, men det är nog värt det.
Ja, du är ju lärare på massörsutbildningen, så hur ser din roll ut där?
Ja, stämmer. Egentligen den delen som jag har mest hand om är den här själva knoddase, om vi säger på det viset, att jag lär ut massagegreppen och all teori bakom det. Sen har jag även hand om den här ena valbara delen som heter främjande av vätskecirkulation, alltså så här med i folkmun lymfmassagen. Sen har vi även ledmobilisering som jag är också en del av, så att jag har mycket av det här praktiska som våra studerande övar på. Sen har vi ju utöver det är det ju mycket anatomi sen som kommer också till, att det är sån här mycket teori och mycket praktik som vi sysslar på med på massageutbildningen.
Vad ska man i princip lära sig under den här utbildningen?
Man ska nog lära sig en hel del muskler och skelettdelar, lite vad, eller ganska mycket vad de här musklerna gör. Sen massagen förstås, att hur man masserar på ett korrekt sätt. Och det finns många olika grepp, och beroende på vilket grepp man använder så får man lite olika effekter av det. Sen har vi ju mycket sån här förebyggande av skador, att vi ser lite på hållning och hur rörelserna ser ut. Så det är också sån här undersökning som vi sysslar mycket på med. Sen sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Det är mycket sådana här olika undersökningar sen hur vi ska hjälpa personer när de kommer med till exempel axelproblematik eller höftproblematik. Att hur vi ska massera, men även är det ju rådgivningen där sen också som hör till, att hur människor kan själv rehabilitera sig där hemma sen också.
Mm. Jag tycker det är ganska coolt här idag att de man som lär sig vad en muskel heter. Och så vet man sen att var fäst, det är två ändar oftast på en muskel. Och då man lär sig att var de fästar sig. Och fast man inte vet något om hur de här delarna ska röra sig, men genom att räkna ut att vilka ben de är fast i de här musklerna, så kan man räkna ut att hur den rörelse kroppen skapar.
Mm, det är precis så, det är liksom just att många tänker när de börjar massagestudien att ja, men jag kommer hit och ska knodda lite och så är det bra med den saken. Men att vi har ju jättemycket anatomi och just det här hur musklerna funktionerar, och i och med att de får reda på att okej, var sitter den fast, vart går den där muskeln, vilken funktion den har, så förstår man bättre sig på allt det här, att hur ska man töja den Och om människor kommer med någon viss problematik, att hur de ska arbeta med de här musklerna sen och massera upp dem.
Nej, som du just sa, att det är mycket teori om musklerna och det här, om anatomi. Jag tyckte det var väldigt som roligt. Jag hade inte heller räknat med att det skulle vara så mycket anatomi. Men jag kan nog säga att man blir en expert inom anatomi efter den här utbildningen. Man lär sig helt hur kroppen funkar.
Massageutbildningen är ju en jättebra grund för andra studier. Att till exempel om man vill fortsätta att studera fysioterapi så har man ju fått en jättebra grund i anatomi och även massagen. Och i fysioterapistudierna så ligger massagedelen ungefär bara på 2 studieveckor. Så att vill man ha någon som är riktigt expert på massage så då ska man söka sig till en massör. Och sen mera rehabiliteringsdelen så då kan man få till en fysioterapeut.
Ja, det är ju en utbildad fysioterapeut också.
Mm, det stämmer, ja. Jag utbildade mig först till massör och sen till fysioterapeut. Och sen har jag ännu också studerat mig till magister inom hälsovetenskap.
Ja, okej. Okay. Jag kan tänka mig att det är ganska stor nytta om du just har först studerat till massör och sen studerat till fysioterapeut.
Ja, det var nog en jättestor nytta att man märkte ju att vi var några som hade massageutbildningen som grund där, så att vi hade ju lättare att förstå allt det här liksom kring det här rehabiliteringen och just liksom anatomikurserna till exempel. Vi hade 2 anatomikurser. Jag fick in dem till godo för att det här är en andra stadiets studie, det här massageutbildningen och fysioterapin en tredje stadiets utbildning. Så jag var tvungen att vara med där, men jag hade ju inte något problem att utföra de där kurserna, utan jag fick ju full poäng förstås på de där anatomikurserna.
Ja.
Sen massagen fick jag faktiskt till godo, men att som sagt det var bara 2 studiepoäng så de höll inte på så länge där med massagen, utan de får en liten grund där, men att så att absolut gjorde ju studierna betydligt lättare. Och jag gjorde ju studierna på 2,5 år sedan också. För jag hade
det var
ju,
snabbt.
Det var snabbt, ja. Men att man fick kunna ju ha den möjligheten eftersom jag hade en så bra grundkunskap från massageutbildningen.
Jag kan ju också lyfta upp att det som är lite speciellt med vår massörsutbildning är också att din gubbe David arbetar där. Så ni är ju ett par också här på arbetsplatsen, att hur funkar det?
Det funkar nog riktigt bra, för vi har ju faktiskt jobbat tidigare tillsammans också. Att det här, sen då jag blev färdig massör så hade vi ju firma tillsammans då. Så vi har jobbat tidigare tillsammans. David fick platsen här och så for det några år, så hörde sig linjecheferna säga till mig och fråga om jag ville komma och vikariera. Vilket det nu självklart ville göra då. Sen tog det några år så fick jag en fast anställning här, så det funkar faktiskt ganska bra.
Ja.
Det blir ju lite billigare då vi får köra ofta med en bil hit också. Bara så. Vi tänker så här ekonomiskt och ekologiskt där.
Ja, bra. Kyllä. Du gjorde ju ett arbete då du studerade till fysioterapeut.
Ja, stämmer.
Och rubriken på finska heter Suorien vatsalihasten erkauman terapeuttinen harjoittelu raskauden aikana sekä raskauden jälkeen. Mm. Vad betyder det på svenska?
Så här kort och gott så betyder det egentligen att rehabilitering av magmuskeldelning under och efter graviditeten.
Vad är magmuskeldelning?
Magmuskeldelning är någonting som händer under graviditeten. När magen börjar växa och livmodern och bebisen ska få mera plats så börjar kroppen utsöndra en hel del hormoner. De här hormonerna gör då att i kroppen att de här muskler och bindväv och ligament och sånt här så blir lite, vad ska vi säga, slappare, lösare. Och det är ju helt naturligt för att liksom, sen då bebisen ska ut genom bäckenet till exempel, så måste ju bäckenet utvidgas för att bebisen ska kunna rymmas ut. Så det är en helt sån här naturligt fenomen. Men att de där hormonerna påverkar då inte bara bäckenet, utan det påverkar ju allt annat som vi har i kroppen också. Och just när magen växer så måste den ju också töja på sig och helt enkelt ge plats åt den här växande livmodern. Och den här själva magmuskeldelningen, så egentligen vi har ett sån här bindvävslinje där mellan magmusklerna, där just var naveln går och upp där mellan raka magmusklerna. Och den börjar töja på sig för att helt enkelt ge mera rum för den här växande livmodern och bebisen. Och en rak liksom den här rektusdiastasis eller magmuskeldelning, så det är inte i sig något farligt, utan det är helt normalt och det ska det hända också under graviditeten. Men ibland kan det sen efter graviditeten bli problem om inte riktigt återhämta sig tillbaka.
Just det, ja. Men är det också så att det kan också hända för sådana som gymmar mycket, speciellt sådana som börjar träna helt grymt, det här magrutorna, vill ha sin sixpack, så finns det en risk att det sker där också?
Ja, det är absolut. Att vi egentligen pratar, när vi skulle vilja ha en sån här bra liksom postural kontroll på våra muskler. Alltså vi har sån här djupare muskler som är sån här långsamma muskler som ska jobba på ganska sån här låg nivå men ska orka jobba länge. Sen har vi de här våra ytliga, till exempel sixpacken då, som är sån här ytliga muskler. Så de liksom är starka men de är ganska kortstund starka. Så de här två skulle ju måste som samarbeta, men ibland blir det på det viset att de här djupa musklerna så inte är riktigt med där, och då jobbar man bara med de här ytliga. Och när man gör till exempel massor med sit-ups och sånt här och du har inte kontroll på de här djupa musklerna, så då blir det ett sånt här mekaniskt tryck inifrån. Och då kommer den här samma effekten som också under graviditeten, att det börjar töja istället på den här vävnaden. Och då kan man faktiskt få en sån här putande mage, fast inte du har varit gravid eller något sånt heller, utan det är helt enkelt att de här posturala musklerna där orkar inte hålla det där buktrycket, utan det blir en sån här putmage.
Just det, ja. Okej. Men kanske just som mest vanligt bland såna som är gravid och ska föda barn och efter det.
Ja, alltså egentligen är det de riskfaktorer som finns för att få en magmuskeldelning, så är ju då förstås liksom under graviditeten att har man genetiskt lite svagare bindväv, eller då att om du väntar på tvillingar eller trillingar, alltså du har flera foster, så det blir ju förstås, krävs ju mer utrymme då också, eller om du har en stor bebis, eller om du sen tränar på ett sånt sätt att det ökar buktrycket väldigt mycket utan att du har den där kontrollen sen på de där djupa musklerna, så kan också liksom medverka till det att det kan bli en större magmuskeldelning än vad det skulle behövas. Men som sagt, att det är inte bara liksom gravida, utan det finns just det här att överviktiga till exempel, eller då just en felaktig träning, så kan också orsaka det.
Okej, nu vet du då att det finns ett fenomen, rektusdiastas, coolt namn, som på vanligt språk så är magmuskeldelning. Men om du är nu gravid och så vet du att det finns en risk att man kan få något som händer, så hur ska man förebygga det här då?
Ja, där kan man tänka att hela det här paketet så att säga som vi ska jobba med, så är egentligen en sån här cylinderformad paket som vi har där in på den djupa magen. Vi har som botten har vi bottenmusklerna, och sen kan vi tänka att den här diafragman blir som en sån här tak för hela den här. Sen har vi en tvärgående magmuskel, transversus abdominis som det heter på latinska, som egentligen är en sån här naturlig korsett som vi har där i det här innersta lagret av våra magmuskler. Och det här ska sen samarbeta när vi då ökar buktrycket, alltså när vi då tränar något tungt och sånt här, men även då när man är gravid, så skulle det här hela cylindern där borde funktionera på ett optimalt sätt. Så om man vill enkom träna det här, så det är ju en sån här, egentligen man ska ha bäckenbottenmusklerna med, man ska ha andningen med, och så ska vi ha även djupa muskulaturen som är med där. Och det är ju inte liksom, det handlar ju inte om nu att vi tränar något sit-ups och sådana här saker, utan det blir mer sådana här långsamma rörelser och liksom sånt som vi ska tänka på sen då vi tränar.
Mm. Jag tycker man kan också associera fysioterapeuter så det på allmän nivå, att man vet att när man fattar fissare, så säger de alltid att du ska träna dina djupa magmuskler.
Ja, nej, men det är så jätteviktigt den där, för det där djupa magmuskler.
Och ingen gör det ändå.
Nej, ingen gör det ändå. Det är väl lite det där att man fattar fysioterapeuten och får övningar, och sen då man frågar nästa gång att har du gjort dem. Nej, det har jag inte. Så att, nej, men det är ju kanske inte alltid det där mest inspirerande, de där fysioterapiövningarna. Särskilt inte om man ska börja riktigt där i grunden, att oftast i fysioterapin är det ju en progression, att vi måste börja liksom där på den där grundnivån och sen bygger vi upp den, men att många tycker att den här grundnivån är lite tråkig. Men att om vi nu tänker på de här magmusklerna, så hela det här buktrycket hålls in så att säga av det här paketet, och den är ju där för att skydda vår ryggrad. Så att när vi lyfter tungt eller när vi till exempel får på vässa eller något sånt här, när vi liksom ögonbuktrycker, så blir det som en sån här skyddande kudde för vår ryggrad. Och när det inte riktigt fungerar så slipper kotorna lite att röra på sig. Och det är ju också en sån här problematik som till exempel gravida har, att man får ont i ryggen, ländryggen och sån här saker. Och det kan bero på, förstås blir det ju en annan hållning när man är gravid. Men just det här att när inte riktigt det här djupa muskulaturen och buktrycket fungerar som det ska, så då orsakar det också sån här kompensations liksom mönster som gör då att man helt enkelt får till exempel ont i ländryggen.
Mm. Jag också, du gymmar mycket själv också, men det finns ju på gymmet stora starka kvinnor och karlar som har stora det här biceps och triceps och lårben, och de ser som starka ut. Man tänker, vits, det måste vara helt grymt stark. Men sen kanske saknas helt och hållet det här kärnstyrkan, alltså här i bålen som håller ihop hela apparaterna. Och om han fattas, så man har ju ingen funktionell styrka då.
Ja, det stämmer. Det är lite så att det kan vara starka i den där korta stunden där, men att sen när det skulle behövas lite mera uthållighet och framförallt den här att skadepreventionen, att det finns så mycket större risk att man skadar sig när inte hela paketet fungerar som den ska. Så att det är inte alls ovanligt det där att du kan ha en som tränar och är stark på det viset, men att sen när inte här liksom posturala, alltså de här djupa musklerna funktionerar som det ska, så finns det en betydligt större risk att bli skadad.
Ja, och just som man ska egentligen borde också träna mer funktionellt, för här är ju ändå, vi lever ju ett funktionellt liv, alltså till exempel vi fäller en kastrull på golvet eller någonting, och så måste vi lyfta upp den. Och så måste vi lägga upp den på hyllan dit, på översta hyllan. Det är som en knäböjd långt dit ner, och så sträcker man upp sig och placerar upp kastrullen dit upp.
Ja, absolut. Ja, alltså, nu är det ju roligt att göra biceps curls och ha stor biceps, men ja, att det är ju kanske inte alltid det som är det där mest funktionella, utan det är ju alltid en kombination av saker och ting. Vi ska lyfta, vi ska sträcka på oss, vi ska göra vridningar. Och kroppen måste ju som hänga med och liksom inte bli skadad, så att säga. Men att har vi en dysfunktion någonstans, till exempel i de här djupa muskulaturen, så betyder det att andra muskler som inte egentligen ska syssla på med den där rörelsen måste kompensera. Och det är då det ökar den där skaderisken, när andra delar av kroppen som egentligen inte ska göra den här rörelsen eller hålla den här liksom posturala liksom funktionen hamnar och tar över. Och det är då det händer de här skadorna sen.
Och det händer ganska typiskt just för oss vanliga människor att då första snön kommer eller man ska kratta löv, eller just då man gör sig vridningsrörelse, ja, och skottar snön, så hej då, aj, nu tog jag sjukt i ryggen, ja, och så får någonting där.
Ja, det stämmer. Och sen att byta däck, det är ganska ofta det, att det är liksom på vårarna och på det här sen hösten när det ska bytas vinter- och sommardäck, så där är det samma, att man är där och böjer sig och så tar man och slänger däcket åt sidan, så det är jättetypiskt. Då kommer ofta människor med ryggskott sen då de har fått en muskelkramp i ryggen.
Yes, om vi går tillbaka till den här magmuskeldelningen då, och om vi ser att man har fått en sån då, så, och vad händer då? Vad ska man göra?
Ja, det är bra att komma ihåg förstås att det är en helt sån här normal fenomen, det här magmuskeldelning under graviditeten, och behöver inte per automatik betyda att det blir ett problem av det. Men för vissa så kan det faktiskt lämna en sån här delning där, så här kliniskt så brukar de prata att det är 3 centimeter eller mera, så då kan man anta att det lämnar någon sorts problematik av det där. Det brukar oftast innebära det att man har problem med till exempel urinläckage eller just mycket ländryggsmärtor, en svaghet, man har svårt att hitta den här muskelkontrollen. Och en sån här ytlig tecken brukar vara många mammor liksom harma sig över att den här magen lämnar och putar, att det blir en sån här putmage, att hur mycket magmuskelövningar de än gör och hur mycket de än tränar och kanske liksom har gått ner mycket i vikt på det viset, men så har man ändå den där putmagen. Och där är det nu liksom att när det blir den här problematiken, så gäller det att man ska hitta igen den här aktiveringen av de här musklerna, så att musklerna och resten av kroppen, alltså magmusklerna, djupa magmusklerna, bäckenbotten, andningen börjar samarbeta igen.
Coolt. Det här, hur har du kommit in på hela det här, tänker jag nu så spontant.
Ja, ja, det handlar ju faktiskt om, min äldsta son är 16 år här och det var egentligen efter den graviditeten och då jag fick första babysen så började jag fundera på den här återhämtningen och den tiden fanns det faktiskt väldigt lite information om den här saken. Och särskilt här i Finland så hittar man knappt någon information om det. Sen var det faktiskt i Sverige då, så var det en sån här dam där som har länge jobbat med det här. Hon är osteopat och väldigt kunnig inom det här området som det här han drog sån här kurser då med just för liksom träning. Alltså helt enkelt att man kan bli tränare där och få mera information om just det här magmuskeldelning och hela den biten. Så tänkte jag att hittar inte jag någon information så får jag väl och utbildar mig själv. Så då får jag dit då och fick väldigt, väldigt bra grund för det här. Och det blev helt enkelt sån här, jag brinner väldigt passionerat för det här. Att många gånger så upplever jag kanske att den här så kallade kvinnoproblematik så tas inte alltid på lika stort allvar som det skulle behövas. Att många gånger efter graviditeten så har man efterkontrollen och sen är det bra med det. Men sen så kan många ha just problem med urinläckage och många av mina patienter har sagt att de har fått bara till svar att ja, men det där är helt normalt när du har fått barn.
Okay.
Och det är ju någonting när man har problem till exempel med urinläckage och kroppen säger ju till att det här är ju inte normalt. Vi vet ju alla att det är inte normalt och det finns mycket man kan göra egen träning. Och sen även om det är så pass illa så finns det ju även det här operationer och sånt som man kan göra. Så att egentligen var det att av eget intresse i början då jag inte hittat tillräckligt mycket information.
Du själv har utbildat dig i det här och har du fått sprida ditt intresse? Är det många som har blivit intresserade av det vad du har lärt ut?
Ja, absolut. Att det var nog sen då jag hade utbildat mig också till PT därför och började, jag hade PT-kunder. Så jag började egentligen ha sån här väldigt mycket av de här patienterna då som har den här problematiken som kom till mig på sån här enskild träning just för den här magmuskeldelningen och hitta den här aktiveringen. Och jag har haft patienter ända från Helsingfors vid den tiden också att det är ganska lång väg att tänka sig att komma från Helsingfors hit upp till Österbotten. Men där hade de inte hittat någon som hade den expertisen då. Men nu har det ju faktiskt kommit. Det har varit flera år här också, flera som har det här utbildat sig och har kunskap och det har kommit fysioterapeuter som har kunskap i det här också. Så det är väldigt tacksamt att vi också här i Finland börjar ha sådana här personer som är experter inom det här området. Så kvinnorna kan få hjälp och förstår att man behöver inte gå runt omkring och ha ont i ryggen eller putande mage eller ha problem med urinläckage. Det hör inte till. Bara för att man har fått barn.
Då du fick hjälp sådana andra människor då med sådana problem. Att, fick du hjälp dem alltså?
Ja, ja, det fick jag. Det som var så jätteroligt också sen att det var en läkare som var själv till mig och fick hjälpa mig. Så hon började sen skicka sina patienter till mig också. Så att det var ju sån här väldigt liksom bra betyg så att säga att därifrån från HVC:n där personen jobbade så började komma patienter också. Så det var ju jättebra betyg för mig i alla fall att märka att ja, det här är någonting som faktiskt behövs. Att vi har en läkare som själv fick hjälp med det och började skicka patienter till mig. Ja, så det var riktigt, riktigt roligt.
Det var en bra läkare här.
Det var en riktigt bra läkare,
som ja. Som inte skrev ett burana utan faktiskt.
Nej, det var nog. Och det var ju nog viktigt för den personen att själv märkte att hur liksom bra hjälp hen fick av det, så det var nog sån här nästan bästa betyg man kan få.
Kul. Nu du då arbetar med sån här problematik, så vad är sån här typiska övningar vad man kan göra, tänker jag?
Egentligen det som är viktigast att vi får återskapat såna kontakt med det här djupa bålmuskulaturen. Och där har vi då med då diafragman, alltså andningen och sen även bäckenbotten. Så att när vi tränar just med det här att hitta aktiveringen i det här bålen och djupa muskulaturen där, så det är en sån här samarbete med bäckenbottenmusklerna, andningen och sen då det här djupa magmuskeln. Så det blir ju väldigt mycket så att börjar oftast med det här övningar där vi börjar med bäckenbottenmusklerna och aktiveringen ska ske upp ända till det här magen. Och där är det ett visst sätt att det handlar inte om något sådant här, nu ska vi spänna raka magmusklerna och på det viset, utan det är det här inre paketet som vi ska aktivera. Och där är det att det är helt enkelt från noll att först är det bara andningen och det som vi jobbar med och sen så småningom tar man sen bäckenbottenmusklerna med djupa magmuskulaturens aktivering. Och sen när det funktionerar så börjar vi ta lite olika rörelser med sen där. Och där är det individuellt att för vissa så funkar aktiveringen bättre ryggliggande och andra måste ligga magliggande och sen har vi någon som måste ligga på sidan, så det är inte så här universellt liksom att man kan ge samma övningar åt allihopa, utan som jag arbetar så var det alltid väldigt viktigt det där att se att var hittar vi den där aktiveringen i vilken position och så börjar vi jobba därifrån sen.
Okej, spännande. Jag tänker, om vi tänker på gymvärlden och alla karar och som händer också så vad är skillnaden mellan en person som har tränat de här musklerna, det här, alltså djupa magmusklerna, jämfört med en som inte tränar alls nå och gör ett, ska vi säga, marklyft eller en knäböj?
Ja, alltså där är ju jättestor skillnad. Du får ju en rätt rörelsemönster om du har den här djupa kontrollen med där också. Och samtidigt så minskar ju risken för att du skadar dig. För att, precis som jag sa tidigare, så att det blir också den här djupa kontrollen som skyddar vår ryggrad. Och börjar vi göra till exempel marklyft eller knäböj där vi måste ha en stabil båle för att klara av att lyfta de här lyften. Så när inte riktigt, när det liksom failar där och det håller inte den här kontrollen, så ökar risken för att du ska skada din rygg till exempel. Och du är betydligt mycket starkare när du har den här bålen med där. Att inte bara de här ytliga musklerna, att när du har den där liksom djupa kontrollen med där, så kommer du att kunna lyfta betydligt mycket mera kilon.
Du håller på att äldre styrkelyft.
Det gör jag.
Vad ska man tänka på om man gör ett sån här knäböj till exempel? Just om, hur ska man aktiveras de automatiskt, de här djupa musklerna, eller måste man tänka på någonting? Vad är som så där viktigt? Hur ska man få igång hela paketet?
Jo, alltså sådär per automatik ska det ju funka helt utan att du ska desto mer tänka på saken. Har inte du problematik med det, så det är ju en sån här sak som ska funka normalt. Men just till exempel under knäböj eller marklyft, så är det ju viktigt att man faktiskt stabiliserar den där bålen. Att det är ju mycket med den här andningen och just att man liksom tar och faktiskt stabiliserar den där magen. Att själv brukar jag tänka att före jag ens lyfter av stången till exempel från liksom jag ska göra en knäböj, så då tänker jag just så här att jag liksom aktiverar, det kommer både från bäckenbotten och så har jag kanske en sån här tanke att till exempel någon skulle komma och slå mig i magen, att jag liksom lite spänner till där så att jag faktiskt drar upp hela paketet och har en liten spänning i. Andas in, och där sen blir det lite annorlunda i de här tunga lyften, att där så ska man hålla andan. Och har man en stor problematik till exempel efter graviditeten, så då ska vi ju inte hålla andan, för då ökar vi buktrycket. Men att ska man lyfta tungt till exempel, så då måste vi hålla den där andan för att hålla den där bålstabiliteten där. Och det är nog viktigt att man kan ju testa lite så här att om man vill att man tar bara en stång från det här räcke och täcker inte desto mer och gör ett knäböj. Och sen kan man liksom tänka att man faktiskt stabiliserar upp hela paketet och gör ett knäböj. Så märker man nog den där skillnaden att hur stabil man är i den där lyften. Jag kan garantera att man slipper nog lättare upp där från marken sen och stiga upp när man har den där bålstabiliteten med.
Är det som, jag tänker på andningen, om jag nu är ute på gården och gör något trädgårdsarbete, så är det grymt stor sten där som vill flytta, jag vill lyfta upp den. Är det första jag ska göra typ att jag tar en djup andning och håller den andan, eller?
Egentligen det första som, om jag skulle ha en stor sten som jag skulle lyfta upp, så jag skulle få i rätt position, böj mig ner i knäna. Komma ihåg att vi böjer inte från ryggen, utan det är knäna som böjs så vi faktiskt har en bra position. Då skulle jag ta i stenen där under och där skulle jag sen ta en sån här aktivering att jag tänker att jag har bäckenbotten med, magen med och ett djupt andetag och håller och sen kommer jag upp därifrån. Så där liksom så ser jag till att jag har rätt position och sen faktiskt har liksom den här bålstabiliteten där.
Ja. Så här, det är just sådana övningar som man ska göra då allting är skick. Alltså man vet att det trycket funkar där med, men det som har då problematik med det här magdelningen, så då ska man inte kanske göra det här.
No, inte först som man ska göra där inte, utan där måste vi ju tänka sen att vi tar den där progressionen igen. Att har man problem så måste vi ju börja någonstans ifrån. Och det är ju bra att komma ihåg att efter graviditeten också att det har hänt så mycket i kroppen under en graviditet. Så att förvänta sig att man liksom får tillbaka den där samma kroppen är ju kanske inte liksom hela sanningen, utan vi måste bygga upp den kropp vi har, som vi har fått efter den här graviditeten. Och där är det ju den där progressionen igen, att ska vi säga att direkt efter förlossningen så kan man ju börja träna just i här bäckenbotten och djupa magmuskulaturen. Promenader är jättebra. Och sen där ungefär vid 68 veckor så kan man så småningom börja ta med lite styrketräning och sånt här. Men att där igen så måste vi tänka att om du nu lyft, vad ska vi säga, 120 i marklyft före graviditeten, så kanske det är inte det du börjar med, utan vi måste börja med de där lägre vikterna och bygga upp kroppen gradvis så att man kommer tillbaka till det där normala igen. Att det tar ändå, om ni tänker att man har varit gravid i 9 månader, så man måste ju ge den tid också sen, att 6-12 månader så får man räkna med tills man är riktigt så där i toppskick så att säga igen.
Nu tänker jag på alla Oskarar som har ett sånt tankesätt, att djupa magmuskler, jag orkar fundera på något sånt. Att man kanske inte har någon magmuskeldelning ännu, men man är en gymråtta, man är bara på gymmet. Och jag vill inte, man är kanske inte slö för att träna de djupa magmusklerna. Men kan man få den på köpet på något sätt? Finns det några övningar på gymmet vad man skulle göra när man får denna aktiverat dem på ett effektivt sätt utan desto mer fundera på det?
Ja, absolut. Alltså egentligen, det är ju ändå med i varje övning du gör, men att hoppeligen så kanske alla värmer upp på något vis eller kanske man jobbar med något biceps curls eller någonting sånt här. Så där kan man vara lite extra noggrann med det, att vi tar nu biceps curls till exempel, att när man står, att man liksom faktiskt tänker det där att jag är stabil, jag liksom har kontrollen över bålen. Och kör de där biceps curlsen istället för att vara bara som en sån här lite slattrig mask så att säga som kör på där. Att lite ha den där tanken med att man faktiskt känner av i kroppen att jo, jag står stabilt här, jag känner att jag har bålen med där. Så att inte behöver man nu börja med sån här, ska vi säga, rehabiliteringsövningar som de som faktiskt har problem med det här. Att inte behöver man hålla på med något sånt, men att faktiskt liksom ha sån här långsammare övningar, för att allt det som vi lyfter tungt och snabbt, så då är det oftast de här liksom ytliga snabba muskulaturen som jobbar med och sånt här. När vi gör någonting långsammare så då har vi mer av de här posturala med. Så där kan man tänka då att till exempel bicepsen då, så att man har bra kontroll och så kör man sina biceps curls då till exempel.
Absolut, helt rätt, kulla. Håller helt med. Jag själv också kör mycket sådana här enbensövningar. Bara för att få som det här balansen med. Och då får man ju också aktivera bålen på ett annat sätt. Eftersom man måste hålla sig upp på ett ben.
Absolut.
Är ju, jag tycker just som alla balansövningar är jättebra att träna. Och där kan man ju inte som riva ryck på samma sätt. Som i tvåbensövningar som ett vanligt marklyft eller knäböja. Men just i det här enbens övningarna, så är ju, jag kör nästan bara sånt. Därför jag också stöder min löpning på ett annat sätt än att man springer ju inte som ett knäböj, utan man springer ju mer som ett utfallssteg. Att jag har lite, jag tänker på det sättet att jag tränar grenspecifikt för att jag ska kunna löpa på ett smidigt sätt, men också kanske träna upp det här bålen på ett effektivt sätt, eftersom här finns tidsbrist också här i livet, de har familj och arbete och allt.
Ja, absolut. Nej, men så är det, för att där kan du tänka också att om du ska ha den här kontrollen och du gör enbensövningar, så skulle du ju bara vinka åt sidan och falla ihop. Att det är ju jätteviktigt att just sådana här mera långsammare övningar som man då kombinerar just ihop med några enbensövningar eller hur man nu vill träna. Så att inte det är så här nu att nu måste allihopa lägga sig på golvet på ryggen och bara där liksom tänka att hur vi andas och på det viset, men att ta det som känns bäst att ha med tanken. Alltså det är väl kanske det, att inte bara ryck och släng och hålla på där, utan ha tanken med när man liksom tränar och tänk specifikt att man faktiskt känner av att nu är liksom bålen och resten av kroppen stabil. Så då kommer nog de här musklerna med där också.
Jag tycker det är ganska intressant. Då gick PT-utbildningen så diskuterar vi olika gymmaskiner, rörelser på gymmet och vilka maskiner som kan gör kanske till och med mer skada än nytta. Och det som var väldigt intressant att en av världens mest kanske klassiska utrustning vad som finns på ett gym är det här sit-up. Alltså där man låser fötterna där upp och så är man som man ligger neråt med huvudet neråt och så gör man en sit-up. Och vill man förvärra den här saken ännu så kör man vikter här på bröstet och håller. Det blir helt ett grymt det här alltså tryck på ryggraden eftersom en sit-up är ju inte en magmuskelövning utan det är en höftböjarövning. Ett typ 80% är höftböjar och 20% är mag. Så jag tyckte det var intressant.
Ja, det är ju det där klassiska att, liksom att oftast är den här människan tänker att nu ska vi göra en magmuskelövning så då är det just den här sit-upen som alla crunches som alla tänker på. Men det är precis som du säger att det är mera på höftböjarna man tränar än magmusklerna. Och oftast brukar det bli just det här. Ni kan ju testa själv när ni gör en sit-up. Så märker ni att den där buktrycket ökar ganska rejält. Att magen börjar puta. Att där är, även där att om man gör de här sit-upsen så borde man aktivera oss. Liksom att man har magen ganska platt. Och liksom har den där djupa aktiveringen när man gör den där sit-upen. Så då får vi det kanske lite mera på de här rätta musklerna. Men det finns hur mycket magmuskelövningar som helst som är betydligt bättre än crunches och sit-ups.
Till exempel att gör man ett utfallssteg med ett ben så är det en magmuskelövning.
Det är det. Du har hela kroppen med.
Kulla. Nu då vi är in här på gymvärlden så jag skulle vilja ta upp lite också här att du tävlar i styrkelyft.
Stämmer.
Vad betyder det att tävla i styrkelyft?
Styrkelyft, vi har någonting som heter klassisk styrkelyft som jag tävlar i. Det är en det här gren som egentligen har tre sån här delmoment. Man gör knäböj och man gör bänkpress och så gör man marklyft. Och så räknar man ihop totala vikten som man har lyft där och den som har lyft mest så är starkast. Det är olika viktklasser också. Att damerna har ett antal viktklasser och männen har sina egna viktklasser sen. Och man tävlar emot dem där i sin egen viktklass. Ja, det blir en hel del träning med knäböj och bänk och marklyft och sen en del stödövningar där. Men att det är det här ett sån här tävling som jag, eller träning och tävling som jag gillar för att jag får känna mig stark.
Nu kommer den stora frågan då. Vem är starkast i familjen?
Det barnen säger att det är jag och det är nog jag. Ska vi säga som så att när vi pratar om knäböj och marklyft så då är det jag. Men än så länge så är David nog starkare i bänk. Men, okay. men i totalen så är det nog jag som är starkare.
Coolt, ja. Vitsi var nice.
Ja, och jag tycker det är ganska coolt för häromdagen så kom det här min mellersta son hem och sa att han har diskuterat med sina kompisar i skolan att mamma håller på med styrkelyft och de har tyckt att det hade varit jättekult. Så jag tänkte att en kille i högstadieålder kommer hem och har imponerat på sina kompisar att mamma är stark. Så det tyckte jag var ganska roligt.
Ja, ojpå. Det här, vilken är dina favoritövningar?
Det är nog marklyft som är min absoluta favorit.
Varför just det?
För att jag är starkast i det.
Okay, ja.
Nej, jag vet, det är sån här, den är enklast för mig, alltså den känns bäst. Så ja. Att jag tycker om marklyft, ja.
Ja. Det, använder du någon sån här bälten och sånt?
Ja, alltså i klassiska styrkelyft så får man ha vissa såna så kallade hjälpmedel. När man knäböjer så får man ha sån här knävärmare. Och när man, ja också bälte. Och i det här bänk så får man ha såna handledslindor som man får använda. Och sen i marklyft så får du ha bälte på när du lyfter.
Får man ha den här, vad heter det, alltså det här vid handleden, sån här handstraps eller vad
jo,
heter det?
Jo, handstraps, ja, det är det man får använda sen också. Det är ju i bänken då som man egentligen. Och även i knäböj förstås för vissa att jag använder nog där också. Det finns ju sen också sån här equipped styrkelyft där man då har mera sån här liksom dräkten till exempel är väldigt så här styv och sen finns det såna här knälindor att där linda de knäna så att du inte kan ens böja på knäna och såna saker så att det är som en skillnad att fast det nu heter klassisk styrkelyft eller rå styrkelyft som man brukar kalla det också så har man såna här vissa saker som man får använda. Men det finns en hel del regler att just till exempel de där knävärmarna så de får inte vara för styva utan det finns vissa märken som är bara tillåtna och sånt så att det finns väldigt noggranna regler om vad man får ha på sig sen.
Just det, ja. Okej, nu vet vi att du är starkast i din familj. Så, mamma Nina, vad lyfter du nu? Vi börjar fast med bänkpressen.
Ja, bänkpress är ju svagast i så där har jag rekordet 72,5.
Ja, är det som, jag är så insatt i damernas, är det På vilken nivå är det som säger nationellt?
Så det nationellt så ska vi säga att det finns, om jag skulle lyfta 80 över så då skulle jag ligga ganska bra till. Men de som är jättestarka så lyfter ju nog över 100 kilo sen.
Okej, okay, ja.
Så att jag är sådär kanske snäppet under medeltalet där, att jag har alltid varit svag i den här bänkpressen och jag är så jätteirriterad på att jag inte tycks bli starkare i det. Men, ja. Men jag kompenserade med marklyft sen.
Okej, okay, marklyft då?
Där har jag rekordet 165.
Ja, det är tufft.
Det är en bra kilomängd.
Det är mycket.
Det är nog det.
Ja. Det här, hur är det med knäböj då?
Knäböj har jag 130.
Ja, nu har jag också. Impressive.
Ja, det är nog riktigt, riktigt nöjd med det.
Ja.
Så det är bara den här bänkpressen, men man kan ju inte vara bra på allt heller. Så
ja. Så sen plussar man ihop dem med tre grejerna yes. Då, så får man ett slutresultat.
Ja, det stämmer. Och sen finns det ju också inom styrkelyft så kan du tävla bara i bänk. Så det finns bänkpresstävlingar då också men att jag har nu inte deltagit i dem då. Jag är nu inte så bra på det. Men att annars i styrkelyft så är det de här tre delmomenten och så räknar man ihop och den som har bäst där så kilomängd så vinner.
Eftersom du tävlar i styrkelyft så du tränar då så hur många repetitioner då? Lyfter du?
No, det beror helt på att vilken fas är av träningen. Att sån här grundträning så blir det ju betydligt mer repetitioner på lägre vikter för att få en liksom sån här helt enkelt hypertrofi så vi får lite liksom mera styrka och lite muskelbildning där. Men ju närmare en tävling man kommer så desto mindre repetitioner och högre vikter blir det. Så att riktigt nära tävlingarna så blir det kanske bara en till tre repetitioner per serie, men då är vikterna också betydligt högre.
Okej. Är det som lite som i löpning det här, att i löpningen så ska man göra typ 70-80% grunduthållighet och så intervall och max är som 10-20% av helhetskakan. Ska man räknas också i styrke?
Ja, nu blir det lite samma tanke där också, ja.
Ja. Veckans träningspass. Mm, har du någon sån här favoritpass som du kör? Som du skulle rekommendera åt andra också?
Ja, men jag älskar ju marklyft. Så jag skulle ju absolut köra det här ett marklyftspass. Att där skulle man börjar förstås uppvärmning med att få igång hela kroppen. Att mycket sådana rörelser brukar jag köra med själv före jag börjar det här själva träningen. Så där blir det mycket sån här funktionella övningar, mycket sån här liksom att man sträcker på hela kroppen och hela den biten. Och sen marklyft börjar med en sån här ganska låg vikt till och med stången och så börjar man repetitionerna kanske först 10 repetitioner, sätta på lite mera vikt och så kan man sätta 8 repetitioner och så bygger man på då tills man kommer till en sån här maxlyft där då och testa på att hur stark är man riktigt.
Just det, ja. Jättebra. Mm. Det ska vi köra med.
Ja, det är roligt att testa hur stark man är.
Ja,
det är jättekul.
Jag tycker här som man hittar sin egen grottmänniska där. Då,
ja, ja. Ja, och jag är liksom att där i början då jag började det här att tävla så tänkte jag att oj vad jag är pinsam för att sen när man gör det här riktigt liksom sån här tunga marklyft eller knäböj så kommer det sån här ljud där också. Men inte det nog allihop andra grymtar att ha sig också så det är nog lite sån här, på något vis en grottmänniska, sån här uråldrigt som kommer fram från en där man ska lyfta riktigt stora vikter.
Ja, intressant är det. Alltså, tycker man får en massa endorfiner där på köpet också.
Ja, det gör man. Absolut. Och sen älskar jag det här styrkelyftsvärlden att alla de här tävlingarna som man är på, så det är som sån sammanhållning där och alla hejar på allihopa. Att det är ingen skillnad om man tävlar mot varandra eller liksom i olika klasser, så alla hejar och är liksom väldigt peppande där och hjälper till när det behövs och sånt här. Så jag älskar den där världen, så att man får ju energi av det också när liksom andra står där i bakgrunden. Kom igen, du klarar av det här, så att det är riktigt häftigt.
Det tycker jag nog är häftigt med idrott.
Ja.
Alltså alla tror att det är så dead serious här när man får på något tävlingar, men det är just så det som du förklarar, att det man hejar ju på vad andra, man vill ju att folk ska lyckas.
Ja, absolut. Ja, det som är så roligt också med de här styrkelyftstävlingarna är ju det att vi styrkelyftare har ju också en sån här stor matkasse med oss alltid när vi får på tävling. Att mellan de här delmomenten så sitter vi alltid och äter en hel del mat, så vi får mycket energi i oss, att det blir mycket sånt här godis och smörgåsar och sånt. Jag vet inte hur många andra grenar gör på det viset, men det känns lite sådär lustigt på något vis. Att när det blir paus så snabbt i med energi. Och det kan låta lite konstigt, för vi lyfter ju bara 3 lyft per det här gren. Så det blir 9 lyft totalt, men vi har mycket mat med oss däremellan. Så.
Mat är viktigt.
Det är jätteviktigt.
Speciellt om man ska trä styrka. Det behövs ju mat.
Ja, det gör det. Och det är ju sån här snabbt. Att det liksom, därför har jag är inte sån här fan av godis vanligtvis, men jag brukar ha med sån här gelatingodis som liksom snabbt kickar liksom in den här energin sen där, så då har man bra med energi till de här tunga lyften.
Nu kommer jag att tänka på en sak, du snackar om snabbstyrka och maxstyrka, alltså som går ju väldigt snabbt, det är typ ett lyft eller så händer.
Ja.
Och vet du, går desto mer in i hur våra muskler fungerar, men vad tycker du om kreatin?
Kreatin tar jag själv.
Okay.
Det är liksom, jag märker nog att det behövs nog. Alltså det hjälper ju till att musklerna återhämtar sig snabbare. Så absolut, det är ju nog kanske en av de enda sådana här tillskotten som är faktiskt helt enligt forskningen bevisat att det fungerar.
Ja, det är nog många som använder det som tillskott. Mm. Kan du förklara lite alltså varför man ska använda?
Egentligen är det ju, när vi använder våra muskler så försvinner det en hel del snabbt energi därifrån. Men sen med kreatin så hjälper det till att återfå den där energin betydligt mycket snabbare sen i musklerna. Så det gör det helt enkelt att vi återhämtar oss snabbare till exempel efter en träning. Behövs inte lika lång tid för att musklerna ska igen klara av de här tunga lyften.
Mm. Ja, specifikt just i sådana här korta maxlyft och sådana här där det behövs kreatin faktiskt. Som bränsle. Sen vet jag inte att hur stor nytta man har ifall man ska träna inför maraton eller sån händan.
Nej, det vet jag inte heller, att har det någon nytta där liksom på det viset. Att där i maraton är det ju kanske mer den här uthålligheten och lungorna och hjärta som är som ännu viktigare.
Exakt.
Men att sen i sån här styrkelyft och så där är det ju liksom musklerna som ska klara av tungt och snabbt lyft och återhämta sig snabbt efter också.
Jag har forskat också som i så kallad hybridträning, alltså där man kombinerar då kondition och styrka. Nå, till exempel ishockey, där har man också sett att om man checkar kreatin så det händer. Det hjälper nog på ett sätt, inte kanske direkt till själva utförandet, men att man återhämtar sig snabbare. Att man har de här lagren påfylld hela tiden.
Ja, det är det det handlar om, att man inte liksom kör slut på de där lagren utan han har det i kroppen. Att man får ju nog liksom det här lagerpåfyllning av maten också. Men att om man nu bara är en sån här normal Matti Meikäläinen, men att särskilt såna då till exempel då jag som tränar mycket och tävlar i det här, så då behövs det lite tillskott för att hjälpa till kroppen att återhämta sig.
Vi ska kunna gå till nästa programpunkt.
Mm-hmm.
Jag måste säga, jag gillar den här programpunkten, just då det är inspirerad av Nickes hår. Och programpunkten heter På håret. Vi kör en sån styrkelyfts edition. Okej, fråga nummer 1 kommer här. Klassisk styrkelyft outfit på stranden eller strandkläder på gymmet?
Oj då. Jag gillar ju att sola, så det blir ju ganska sådana här fula liksom, sol sådana här ränder om man skulle ha styrkelyft. Vi har ju sådana här singlet så att säga man har på sig där, så att man skulle få lite bondebränna så att säga. Det var väldigt svårt. Nej, jag skulle nog säkert sätta på mig bikini i gymmet i så fall om jag skulle måste välja.
Okej, okay. Ja, coolt. Ja, Jag tror David skulle gilla det.
Ja, det kan hända, ja.
Okej. Sen snackar vi om nästa punkt som handlar om magnesium. Och speciellt klättrare är helt gällande i magnesium. Mm. Jag ska ha magnesium, jag ska alltså gnidas in i händerna. Det är väl säkert lite samma sak
ja.
I styrkelyftet.
Jo, har man svettiga händer så är det betydligt svårare att lyfta upp stången med mycket vikt på. Så.
Finns det en sån här oskriven regel med magnesium? Jag tänker i en klätterhall så är det totalt förbjudet att man klappar ihop. I alla så händer marknadsföringsvideor så klappar man i händerna så bara flyger magnesium överallt. Hur är det i styrkelyft?
Nej, där har vi inga oskrivna regler på det. Utan där så dammar det nog och där sätter vi ju även då vi far och tävlar, så när vi ska knäböja så sätter man även magnesium på skuldrorna för att stången inte ska glida. Och sen när vi den här bänkar så där har vi både på rumpan och skuldrorna magnesium. Så där så har man nog de här vita molnen överallt.
Okej, okay. Ja.
Liksom, ju mer desto bättre
ja,
man gäller ja. Där.
All right, okej, okay, då kommer frågan. Magnesium på händerna eller magnesium som kosttillskott?
Då tar jag nog det på händerna.
Okay.
Det är nog. Ja, jag har inte kanske tagit så mycket. Ibland har jag tagit magnesium som kosttillskott. Men att jag behöver nog det med på händerna, anser jag.
Mm. Behöver man överhuvudtaget magnesium som kosttillskott? Vad tycker du?
No, det är väl lite sådär igen att det är ju väl individuellt. Att måste ju alltid finnas en orsak. Alltså det finns ju massor med kosttillskott och tabletter och allt möjligt som man kan köpa, men att man måste ju alltid fråga sig själv att får jag tillräckligt av det här från kosten eller är det någonting jag måste ta till. Så att om vi nu pratar om de här näringsrekommendationerna och liksom vad man rekommenderar, så är det ju faktiskt ungefär D-vitamin som är det enda som rekommenderas i Finland som ett kosttillskott, så här vad vi behöver. Men ja, var och en gör hur de vill och vad de anser att det är bäst för dem.
Jag kommer att tänka, nu när vi snackar om magnesium, så kommer jag att tänka på en undersökning som jag läste för länge sedan. Det handlar just om alla de här salvorna som vi smetar på överallt. Det finns en magnesiumgel också väl, som, så att musklerna ska suga upp magnesium då in i muskeln. Men så hade de gjort då ett test då. Och sänkte en människa i ett sånt här magnesiumbad. Det var som vet jag som procenthalt där, men det var väldigt som högkoncentrat på magnesium. Och sen mätte då före och efter att hur mycket har kroppen absorberat magnesium. Och det var typ 0,000 promille någonting, så det var ingenting.
Ja, och om vi tänker så här, kan inte gå allt för långt in på sån här diskussioner förstås, men att huden är ju där för att skydda det. Exakt. Som vi har innanför, så att man kan ju tänka sig det där att när man sätter på någonting så är det egentligen det yttersta lagret som det liksom tar sig in på. Att det.
Ja.
Men igen, vissa får ju uppleva att de får hjälp ja. Av det, så är det ju bara att köpa det då.
Ja, det är ju som hudens viktigaste uppgift är att skydda kroppen. Mm. Så det gör ju allt så att ingenting kommer. Inga bakterier, ja. Inga ämnen, ingenting.
Ja, så är det. Så det är liksom sådär att de brukar säga att det är kroppens största organ, den här huden vår. Så att det.
Ja, så där får ni fundera, lyssnare, att hur mycket läser till smätta på då? Ta vara på kroppen. Kanske just den här hudprodukter som alltså kräm och sånt.
Ja,
för torr hud är ju en annan sak, men sånt ja. Som man vill att ska som absorberas in i kroppen. Mm.
Ja, absolut. Ja, då kanske jag skulle själv välja då att om jag skulle måste sätta magnesium som kräm eller äta det, så skulle jag nog ta den via munnen då i så fall.
Ja, det är nog den vägen. Att vill man få in någonting, så vi har ju ett matsmältningssystem som tar tillvara alla mineraler och allting. Så nog, vill vi få in någonting hälsosamt, så allt ska via munnen.
Ja, så är det.
Och hälsosamt menar jag nu som frukter och grönsaker och bär och än att kanske äta vitaminer ur burk.
Ja, det är
förutom D-vitamin.
Ja, förutom D-vitamin, ja, det har vi. Vi äter för lite fisk till exempel i Finland, så att vi har jättesvårt att få D-vitamin. Och vi bor i ett mörkt land. Vi ser inte solen så ofta, så det där D-vitamin är nog någonting som vi behöver ta via burk.
Ja, det är ju säkert någonting som man skulle ha lite större diskussion om och skapa lite drama om,
ja.
men kanske någon annan gång.
Yes.
Vi har tagit upp familjen Fys, men om vi tar så här kort bara här, det är som en programpunkt här ändå. Jag tänker just som den unga med Om vi går tillbaka till det här vårt tema med magmuskeldelning. Så den unga är ju kanske just den här som har tränat på gymmet, de här magmusklerna då, som kan få en sån. Och så har vi gått igenom då, mitt i livet, det här mamman då, som via graviditet kan få då en magmuskeldelning. Men hur är det med den livserfarna?
Mm. Ja, no, där är det ju också viktigt att komma ihåg att om inte vi bara pratar om magmuskeldelning men även liksom styrka, så vi har även också tangerat här att när man är äldre så skulle vi behöva ännu mer muskelstyrka för att vi ska det här orka med vardagen och bära på saker och ting. Att många gånger så lämnar ju den här styrketräningen kanske på ganska miniminivå när man blir äldre. Och det blir kanske mer att man far ut och promenerar och sånt här. Men att bara för att liksom man tänker på balansen och hur man ska orka i vardagen, så skulle det vara jätteviktigt med den här muskelträningen också. Och där förstås djupa musklerna igen för att ha den här bålkontrollen och sånt här. Så att ju starkare man är när man är äldre, så desto mindre risk blir det att man skadar sig eller till exempel faller och såna saker.
Och nu ska ni lyssna igen. Styrka, 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 styrka. Ja. Det är så viktigt.
Nej, men det är
ett återkommande tema. Ja. Det är så viktigt.
Det är nog riktigt viktigt. Att det är tyvärr så lämnade på något vis att många, ja, jag vet inte, att så promenader och tar hand om den biten av konditionen så gör många. Men att sen den här, just att ju längre vi har en bra muskelstyrka så desto bättre mår vi. Och jag har själv som mål att när jag är 85 ska jag orka bära in mina egna matkassar. Det är därför jag tränar bland annat.
Hej, just så. Det är nog viktigt att kanske ha en sån här långsiktig plan. Alltså man vill ju kunna röra på sig hela livet. Jag hoppas att de flesta människor ska kunna tänka på det sättet också.
Absolut, ja. Nej, det är nog. Och sen just att inte vara rädd att fara dit till gymmet eller man behöver ju inte ens fara till gymmet för att träna styrka. Man kan ju göra så mycket där hemma eller fast ut i naturen där man far och tar en promenad, så kanske man kan ta och göra lite knäböj och fara fast på de här utegymmen och göra lite där också. Det behöver inte vara så invecklat och svåra saker heller. Att det kan vara många som är rädda för det där, att när man säger att nu ska man träna styrka så tänker att nu måste man in till gymmet och det finns alla de här gymrottorna där som sier på en, men att det behöver ju inte vara på det viset, utan man kan träna styrka vad som helst.
Jag bor ju själv i Vasa och jag måste säga att jag är en stolt Vasabo på det sättet att jag diggade fullt då Vasa stad har tagit ett initiativ till utöka alla de här utegymmen i Vasa. Det har ploppat upp överallt där, till och med hinderparker och sånt händer. Så här, och man ser att det är folk som använder dem, gratis träning. Mm. Träningsredskap på det sättet. Så här nu, det finns, i Vasa finns det åtminstone. Jag vet inte hur det är andra städer, men...
Nej, jag vet inte heller, men att i alla fall tycker man att man ser nog de här utegymmen har kommit lite här och där. Och det bjuder ju in till den där träningen också. Att är man på promenaden så ser man den där utegymmen, så kanske det är lite lättare att gå dit och testa på det där. Och de brukar ju ha såna bra instruktioner alltid bredvid, att man behöver inte vara rädd heller att testa dem. Att det är ganska klara och tydliga att du kan inte göra fel med de där maskinerna.
Ja, och jag tänker just på den livserfarna. Sen det är gammal, så jag tror inte jag ska sitta i Revelcenter där på en bänk och snacka om livets väsentligheter med mina pensionärskompisar där, utan istället att vi träffas då där på utegymmet och för vi tuffa styrkediskussioner där och kanske kör lite hinderbana och...
Ja, det blir bra det. Jag väntar att jag ser någon sån här äldre herremän som fan med mankibarsen där och sånt. Ja. Inom några tiotals år.
Jag kommer med min rullator där och knäna lite sönder, men jag kan fortfarande få en mankibars.
Ja, det är liksom bra mål i livet.
Ja, kulla. Yes, hur skulle du summera detta avsnitt? Har du några så korta tips som du skulle ge nu med tanke på den här magdelningen och styrka? Lyft och hela paketet.
Absolut, ja. Man det här ska inte vara rädd att börja träna efter graviditeten, och den här magmuskeldelningen är inte hela liksom den här sanningen så att säga, att det är den där aktiveringen och hur man hittar musklerna igen som är den här viktiga när vi börjar träna efter graviditeten och våga börja träna. Och ta det som en progression och kom ihåg att man har varit gravid i 9 månader. Att det tar sin tid att komma tillbaka. Att titta inte på de här Hollywoodstjärnorna som dagen efter de har fått barn så har de redan sixpacken och sånt här. Att det är inte sanningen, utan det tar sin tid och låt det ta tid. Man kommer nog tillbaka sen till den här liksom, ursprungsnivån så att säga. Men att en progression är först lite det här en mera grundträning och så får man börja öka på lite vikter och sånt sen, så blir det nog riktigt. Och börja med styrkelyft eller styrketräning, det är jättebra hela livet ut.
Kyllä, goda råd. Och ska jag tänka på, du var på det biceps där, så kan jag ge ett råd åt dig som gillar att bara pumpa biceps. Så istället för att du står normalt där, så stå på ett ben och kör dina biceps. Där får du lite korppaket, aktivering på köpet.
Absolut. Det är bara att, känns det svårt så sätta ena benet fast upp på en sån här pall eller någonting, så har du lite stöd därifrån, så gör du en liten progression sen tills du kan stå på ett ben helt och hållet.
Yes, exakt. Okej, för det vi avslutar, så tänkte, vad ska du göra idag nu? Har du några planer?
Nej, det blir lite avslutande jobb här nu med det här, våra studerande, sån här pappersarbete och planeringen för nästa termin, och sen ska jag nog träna idag också vid något tillfälle. Tror det blir bänk idag.
Jag kan tänka mig att ni har, alltså du och David och alla studerande, så ni har lite så här feststämning på gång, kan jag tänka mig.
Ja, absolut, att det är nog liksom, alla väntar på att få de där papprena de har kämpat för här nu i handen nästa vecka.
Ja, jag ska få festa med dammsugare. Ja.
Ja, men det är väl roligt. Frun uppskattar det säkert.
Ja, hon diggar det.
Ja.
Vi har delat upp på ett sätt att frun och två flickorna sköter övre våningen. Jag sköter ensam nedre våningen.
Ja, men jag tycker det låter som en riktigt rimlig uppdelning.
Är nog bara för att skapa en bra familjeharmoni.
Ja, bra tänkt där. Jag håller med din fru och flickorna.
Yes. Nej, men hörru, stort tack Nina att du var här.
Tack att jag fick komma.
Superbra diskussion och mycket nya insikter igen.
Yes. Tusen tack.
Och tack för att ni lyssnade, så ses vi och hörs vi.
Hej då.
Hej då.